välkomna till skräckturnén med Julia och Elin.
Hej hej, hur mår du?
Jo, jag mår bra, hur mår du?
Jo, tack.
Du är lite trötta, men det ska inte hindra oss från att spela in ett avsnitt. Vi ska spela in en till svenska mord.
Ja,
ja,
det blir det.
Andra avsnittet. Och vi har några väldigt saftiga idag, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Och det här är ganska intressant, för vi har... Det som du ska ta upp, är det någonting som du minns att du liksom... Eller är det jättegammalt?
Det är inte jätte, det är från 2002.
Kommer du ihåg när
det... Jag kommer inte ihåg själva händelsen så, men jag minns att... Jag minns offret.
Mm.
Att det var en jättestor grej, för det handlar om hedersmord.
Jaha, och fan. Sånt gillar vi inte.
Nej.
Nej, alltså, jag kommer inte ihåg det första, för det är väldigt okänt för mig. Jag vet att det är okänt för dig också.
Mm.
Men det andra är väldigt, väldigt...
Det är uppmärksammat.
Ja, väldigt uppmärksammat när det hände. Men det här skedde för ganska länge sedan. Så att vi bara hoppar in i det direkt.
Ja, verkligen. Kör.
Det här kommer bli ett ganska långt avsnitt, så ni är beredda på det. Hoppas alla vill lyssna hela vägen.
Mm.
Men det första i alla fall, det har ju fått namnet då. Mordet i Kailers Park.
Kailerspark.
Göteborg. Om ni undrar hur det stavas, så stavar det K-E-I-L-L-E-R-S. Kailerspark. Och mordoffret var då en Josef Ben Mador, som var en man med algerisk, från Algeriet, alltså, bakgrund, som sommaren 1997 var 37 år gammal. Han var på en promenad en sen sommarkväll i juli när han stötte på två män i en park i Göteborg. Han tyckte de såg ut som satanister, så han frågade dem om de var det. De var väl klädda på ett väldigt speciellt sätt.
Oj.
De var ganska unga män, så att den ena var 20 och den andra 22. Och då svarade de att de var det. Och den ena mannen erbjöd Josef att följa med hem till deras, till hans bostad. För att de skulle festa tillsammans, I guess.
Till vems bostad?
Till den ena killens bostad. Okay. Så att jag vet inte vem av dem det var.
Men okay.
Han frågade i alla fall om de ville hänga på. Och Josef sa ja. Josef var liksom, han var intresserad av män. Så att han tyckte väl kanske att någon av dem var snygg. Okay. Och ville vara med dem.
Mm.
Så han följde med dem hem. Men sen väl utanför bostaden så ville han inte följa med in. Kanske för att han kände sig hotad eller någonting.
Mm.
Så de bestämde sig för att gå på en annan promenad igen, och då gick de till Kailers Park vid Ramberget på Hisingen i Göteborg. Och där hoppade de två männen på Josef med en elpistol, och när han försökte springa därifrån så sköt de honom två gånger med en pistol.
Nej.
Dagen efter mordet så greps Josefs dåvarande pojkvän, som efter 10 dagar släpptes från häktet. Då var han bevisades oskyldig. Han hade väl något alibi. Sedan hände ingenting på flera månader. Inte förrän i december samma år, när kollegorna från Stockholm ringde. Alltså polisen från Stockholm. Då hade då en 23-årig kvinna gått in och anmält sin kille för misshandel. Hon berättade också att pojkvännen hade skrytit om att han under sommaren mördade en man tillsammans med en vän. Med hjälp av en insatsstyrka så greps pojkvännen i en lägenhet i Stockholm. Han hade då en pistol på sig vid byxmynningen. Och denna person visade sig vara den som sköt Josef.
Oj.
Den andra mannen greps någon vecka senare i Göteborg. Och båda männen var enligt polisens förundersökning medlemmar i en satanistisk organisation. Och i männens lägenheter hittades upp- och nervända kors, dödskallar och satanistiska altare. Mannen som först greps i Stockholm dömdes senare som den som avlossat båda skotten. På grund av att han endast var 20 år gammal vid denna tid, så dömdes han endast till 10 års fängelse.
Mm.
Den andra mannen dömdes till 8 års fängelse för medhjälp till mord. Men efter en överklagan så skärptes straffet till 10 år för denna man också. Det sistnämnda mannen var en man vid namn John Nödtveit. Jag tror man uttalar sig, jag är inte helt säker. Som under den här tiden var en 22-årig satanist, alltså den äldre av dem. Och frontfigur i ett västsvenskt dödsmetallband. Eller metalband. band. Jag vet inte vad man säger.
Mm.
John och hans 20-åriga kamrat levde i en värld där. Och hans kamrat kallades Vlad. By the way. De levde i en värld där Satan var deras gud. Båda var djupt involverade i den här satanistiska organisationen som jag nämnde tidigare. Och här förekom det att medlemmar drack blod och utförde djuroffer.
Men
väldigt vidrigt. Innan de träffade Josef så hade de festat i 2 dygn i sträck med sprit och amfetamin. Och de blev provocerade när Josef gjorde närmanden. Och det hävdar att han inte lät sig avvisas. Förutom medhjälp till mord så dömdes John till olaga vapeninnehav. Och 2004 redan så släpptes John från fängelset.
Va?
Ja, så han dömdes 1998. Så släpptes han 2004.
Ingenting.
Han spenderade 6 år i fängelset.
Fy fan.
Då hade han spenderat 1/4 av sitt liv bakom, alltså i fängelset. Han berättade den 22 september 2004 för Expressen, 2 veckor efter att han frisläpptes, att tiden före straffet kändes som ett annat liv. Jag har gått igenom så mycket sedan dess. Jag har blivit mognare, äldre och ser på livet och döden på ett helt nytt sätt. Sista oktober 2004 gav sig John Nödvit ut på Europa-turné tillsammans med sitt band The Dissection. Han skrev ett par låtar under fängelsetiden som finns med i bandets repertoar. Och på hemsidan för dödsmetallbandet görs det tydligt att deras frontfigur har dömts för mord. Ja. Expressen ställde lite frågor om detta.
Mm-hmm.
Och sorry, det är vår min Google Kong som låter i bakgrunden. Hon är tyst snart. Men i alla fall.
Hon blev jätterädd.
Jag också.
Vad fan är det som pratar?
Ja, men, det är hon frågar när man ska sätta alla.
Gud.
Kan hon vara tyst?
Så. Hoppas inte hörs.
Nej, jag hoppas ni inte hör lika bra som vi hör det. Ska vi se här. Nej, men i alla fall. De ställde honom lite frågor om det här då. För han ställde upp på en intervju.
Mm.
Så han... De frågade i alla fall. Man kan få intrycket av att ni marknadsför bandet med hjälp av mordet. Och då svarade John då. Jag är ledsen om det uppfattas så. För det är tvärt emot vår avsikt. Men det där är ingenting vi vill dölja. Vi vill gå vidare och lämna det bakom oss.
Men, åh. För du kan ju göra det.
Ja, precis.
Det kan ju inte...
Det kan ju inte stackars Jobstedt.
Nej.
Så då frågade de också, hur ser du på det brott du dömts för? Och då svarade han, det går inte att få det ogjort, hur man än vrider och vänder på det. Det som har hänt och jag måste gå vidare i mitt liv. Jag har tagit konsekvenserna av mina handlingar genom att ha avtjänat mitt fängelsestraff. Jag är inte stolt över att se min mamma gråta, men jag jobbar på med nya krafter och ser fram emot. Och då frågade de också, ångrar du det som hände? Och då svarar han, med respekt för offrets anhöriga så vill jag inte diskutera det som hände. Det enda jag vill säga är att jag inte är stolt över det. Jag vill inte gräva i det som har hänt och riva upp sår för andra. Varken för offrets anhöriga eller mina egna. Dina egna.
Men alltså ursäkta mig, är du ett jävla offer här?
Ja, eller? Man blir lite sur faktiskt. Mm. Och då frågar de också så här, är du satanist? Han svarar, jag är satanist. Det är min religion och mitt liv. För mig representerar satanismen den yttersta godheten och friheten. Bortom alla bojor och allt förtryck. Och då frågar de honom också. Personifierar inte Satan ondska? Och då svarar han. För mig representerar Satan godhet. Satan är motståndare till ordningen som håller den här världen i sitt grepp. Som satanist ser jag skaparen av den här världen som den yttersta ondskan. Det yttersta förtrycket. Och då frågar de också, är du rasist? Han svarar, jag är verkligen inte rasist. Det finns ingenting som gör mig mer ledsen eller förbannad än folk som säger något sådant. Det är folk som inte vet någonting om mig. Alla som känner mig vet att jag har vänner, bröder och systrar från hela världen.
Åh, wow. Grattis.
Ja, men det är inte allt om den här mannen i alla fall. Okej. Om det här mordet i alla fall så har det skrivits en bok av Johan Hilton som heter No Tears for Queers. Och en film har gjort som heter Kyler's Park av Susanna Edwards. Och ja, den här det här är ju ganska bisarrt. För att det handlar om liksom någon satanist.
Ja.
Och jag har inte hittat så mycket information om den här andra personen Vlad. Men jag tänkte så här, du vet. Hur kan en människa som har gjort något sånt här gå runt och liksom leva sitt liv? Och du vet,
ja.
Vara bland folk. Men han lever inte idag. Ja. För att den 13 augusti 2006 så begick han självmord.
Han Vlad eller?
Nej, ja. John Nödveit.
Jaha.
Som är med i det här Dissection-bandet.
Mm,
det. Och jag kollade nu, hans hemsida finns fortfarande. Aha. De finns uppe, men det står ju att de inte är aktiva längre.
Mm-hmm.
På grund av att han är död. Liksom. Men det står ju deras repertoar, det är så låtar och sånt där. Och det är ganska väldigt, väldigt aggressiva låtar.
Mm.
Och det står väldigt tydligt att han har blivit dömd för mord. Liksom. Och jag tycker så här,
men
varför ska du vara tydlig med det?
Som att det är någonting han säger emot sig själv, för att det låter ju då som att han är stolt över det, om han ska flagga med det.
Ja, precis.
Mm.
Men det är sjukt, för Josef, de har ju ställt frågor så här, men varför liksom, varför ville ni, varför var det just Josef? Ja. Och då sa de dels att de tyckte, de störde sig på att han var homosexuell. Att han försökte ragga på dem. Och liksom, skälet till att de frågade om han är rasist är väl kanske för att, du vet, han hade utomländsk bakgrund, att det kanske hade med det att göra.
Mm.
Så jag vet inte varför de liksom ställer såna frågor. Men ja, och i alla fall, John påträffades död av polisen i sitt hem i Hässelby 2 dagar senare. Så att det tog 2 dagar alltså, innan någon hittade honom.
Mm.
Och enligt Expressen så skulle han ha sagt till en kompis att han skulle resa bort till Transylvanien i en väldigt lång tid. Och enligt hans band så låg ingen depression bakom självmordet, utan det är Nödveits sätt att följa sin satanistiska väg, i vilken man följer sin egen väg och själv väljer när man vill avsluta sitt liv. När han ansåg att hans mål var uppfyllda kände han att hans liv var slut. Och han ligger begravd i minneslunden på Råcksta begravningsplats.
Fy fan. Ja. Och han har liksom haft... Han kunde välja.
Ja.
När han skulle dö. Det kunde inte Josef.
Nej.
Alltså, för han valde att ta hans liv.
Det är så sjukt.
Alltså, fy fan, vad äckligt.
Jag ska visa dig också hur Jon såg ut.
Mm.
Han ser ju så här.
Ugh. Ja, sånt där, vad heter det tecknet?
Satanistiska tecknet. Ja, jag vet inte. Yeah.
Det är en ring och en stjärna.
Ja, precis. Han finns, som du ser, på Metal Archives. Liksom.
Mm.
Han är det här tror jag är han. Ja,
mm.
Du ser honom.
Det ser ut som
han. Tatuering i ansiktet. Och... Jag vill inte döma folk som har tatueringar, men han skrev väldigt aggressiva låtar och han verkade vara en ganska aggressiv person. Ja. Så att, ja... Men han ställde upp i den här, du vet, intervjun för att han ville gottgöra sitt namn eller vad man säger. Men också, jag tycker så här, vad är det system som släpper ut en mördare efter 6 år i fängelse? 6 år för att man har tagit någon annans liv.
Mm. Det är inte tillräckligt alls.
Nej, jag tycker man borde ha fått 40 år.
Mm, för något sånt. Har man tagit en annan människas liv så.
Ja, så han kunde åka på en turné. Och tjäna pengar. När han har mördat någon.
Och så lyssnar folk på honom. Och...
Jag vill inte ens lyssna på hans musik.
Nej,
alltså, jag vill inte ens så här, du vet, spela nej. Lite grann. Nej, för att det måste vara så här jätteaggressivt. Och...
Nej.
Och jag tänkte så här, du vet, när jag läste att han tog livet av sig. Då tänkte jag så här, man kanske kände att han kanske kände sig skyldig.
Mm, liksom. Men inte ens.
Men tydligen inte, om det är ett sätt för honom att följa sin satanistiska väg. Och också som han säger i intervjun att han är satanist och han står för det.
Liksom. Ja. Och han säger inte heller att han ångrar mordet.
Nej, det säger han inte. Han säger inte förlåt en enda gång. Det är mer som att han försöker skylla ifrån sig. Mm. Eller som att han är någon slags offer.
Mm, ja.
Och det är så här, usch.
Och det är så fult när de gör sådär.
Jättefult.
Jag hatar det.
Så att, ja. Det var väldigt speciellt när jag satt upp och rös lite när jag läste om det. Lite obehagligt.
Ja, jag tänker med det.
Ja, så att... Ja.
Ja.
Ja. Men ja, vi tar väl ditt mord alldeles strax.
vi gå in på mitt mord då?
Ja, kör. Jag vill verkligen höra om det här.
Ja, som sagt, det handlar om hedersmord. Och jag tror de flesta ändå känner igen. För det är ganska uppmärksammat mord.
Mm.
Det här också.
Jag kanske känner igen det.
Ja.
Jag hör lite.
Och det är då mordet på Fadime Sahindal. Jag vet inte om jag uttalar hennes efternamn. Jag är ledsen.
Visst där, det ser ju liksom... Du vet, utländskt ut. Men samtidigt så är det dal på efternamn. Eller slutet.
Ja, bara, precis. Mm. Ja, men det är någon så här turkiskt.
Ja,
ja,
fint.
Det är jättefint.
Mm.
Så Fadime föddes i den turkiska delen av Kurdistan, Elbistan, 1975. Men flyttade till Uppsala med sin familj som sjuåring. På grund av ekonomiska skäl. Och hon växte upp med fem systrar och en lillebror i stadsdelen Nyby. Allt var till en början jättebra. Tills att hennes föräldrar började bli mer strikta med regler. Hon fick till exempel inte umgås med sina svenska vänner. Eller följa med på skolutflykter efter skolan och sådär. När Fadime kom upp i tonåren så ville hennes föräldrar skicka henne till Turkiet för att gifta sig med en av sina kusiner. Precis som hennes systrar hade gjort. Och det här är då vanligt för deras kultur. Liksom.
Mm.
Men det ville inte Fadime. För att hon ville fortsätta studera och gå sin egen väg. Och... för hennes föräldrar, då var utbildning, det var någonting helt oviktigt. Man behövde liksom ingen högre utbildning än grundskoleutbildning.
Mm.
För att ta hand om sin man och sitt barn och sitt hem.
Ja.
För det är det de ville för henne. Och föräldrarna var dessutom analfabeter. Och de levde ett jätteisolerat liv här i Sverige. Utan någon som helst kontakt med omgivningen. Och enligt dem var svenskarna jättesyndiga. De hade noll respekt för familjelivet för att man skilde sig till höger och vänster. Och de hade fria sexvanor och drack hejvilt och levde bara allmänt lösaktigt, tyckte de. Så de avskärmade sig helt från svenska folket. Och på en utbildning i Uppsala hände det som inte får hända. För Fadime träffar den svenske Patrik Lindesjö. Och de inleder ett förhållande. Och det här är ju jättestort no-no för Fadimes familj. För att dels han är svensk. Och hon ska bevara sin oskuld tills hon gifts bort. Liksom.
Ja.
Mm. Så att de bestämmer sig då för att hålla sitt förhållande hemligt.
Ja.
Mm. Så de går till exempel inte ut på stan tillsammans. Utan de träffar under ett års tid. Träffas de mellan fyra väggar bara inomhus. Men efter så lång tid av så här hemliga möten så börjar de slarva lite. Och de påträffas ute på stan av Fadimes pappa.
Oj.
Hösten 97. Och han tappar det helt totalt för att hon har begått en synd. Och han börjar slå på både Fadime och Patrik. Och den 20 november 2001 så höll Fadime ett tal i riksdagen under seminariet Integration på vems villkor. Och i talet säger hon så här om den händelsen.
Mm.
Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeöverhuvud är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna om och skydda kvinnliga släktingars sexuella uppföranden och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Om den nyblivna maken till hans döttrar får veta att hon inte är oskuld på bröllopsnatten kan han direkt kräva skilsmässa.
Okay.
Och familjen kunde ju då rätt snabbt dra slutsatsen att hon inte längre hade kvar oskulden. Och inte nog med det, hon hade ett förhållande med en svensk man. Hon hade dragit skam över hela familjen och kunde aldrig giftas bort till en kurdisk man på det sedvanliga sättet. Både pappan och brodern blir allt mer aggressiva mot Fadime och kallar henne hora och hotar att döda henne. För det hon har gjort är oförlåtligt.
Mm.
Men hon är tuff så hon anmäler till slut sin pappa och bror 98. Och de får dagsböter och skyddstillsyn för olaga hot. Fadime känner vid det här laget att hon inte kan bo kvar i Uppsala. Och bestämmer sig för att fly upp till Sundsvall. Och börja studera till socionom. Dock tog det inte lång tid för familjen att spåra upp henne. Och hoten fortsatte och blev allt mer aggressiva. Och allvarliga. Hoten från brodern och pappan fortsätter och till slut får brodern i uppgift att döda henne. Och att brodern fick den uppgiften berodde på att han då inte var myndig och kunde därför inte få ett högt straff. Och det är även upp till honom sen, som den enda sonen i familjen att systerna skötte sig och höll sig inom de kulturella ramarna.
Usch.
Fadime står inte ut längre och vänder sig till polisen. Men till sin förskräckelse tas hon inte på allvar. Då har vi hört det förut.
Mm-hmm.
Och de svarar med att hon skulle vända sig till sin familj och säga åt dem att de inte fick hota henne. Och nej, att de skulle respektera de svenska lagarna och sederna. Och det här då har jag då tagit ur talet. Men det låter ju helt sjukt. Hon ber polisen om hjälp. Och så ska hon, när hon får dödshot, ska hon säga till henne, du får inte hota mig. Som att det skulle hjälpa.
Vad fan.
Mm.
Nej.
Mm. Och de förstod inte allvarligt, som sagt. Så Fadime blev tvungen att försöka hjälpa sig själv på bästa sätt. Och som en sista utväg vände hon sig till massmedia. Och genom den fick hon bra respons och uppmärksamhet. Hon nämnde i sitt tal att det blev hennes effektivaste skydd. Hon gick ut i media och berättade sin historia. Och tanken var att skapa debatter och upplysa människor om problematiken kring hederskulturen. Och hennes fall och framförallt mod uppmärksammades mycket. Journalister hörde av sig konstant och hon fick medverka i både radio och tidningar och samt en dokumentär och program på tv. Så att hon blev väldigt uppmärksammad, vilket är jättebra.
Ja.
Fadime vände sig till polisen igen. Och den här gången kom hon som tur var i kontakt med en polis som jobbat med utsatta utländska kvinnor förut. Och han hade då mycket erfarenhet och förståelse för vad hon gick igenom. Men det enda de kunde erbjuda henne då var ett larmpaket och skyddade personliga uppgifter. Hon tog emot larmpaketet när hon tackade nej till att byta namn och sånt där, då hon inte såg någon poäng med att hon ska gömma sig när inte, hon har inte begått något brott. Så varför nej, ska hon fly? Under ett hemligt möte med mamman och systrarna i Uppsala blir hon påkommen av sin bror mitt ute på gatan. Han börjar genast att misshandla henne och kalla henne vidriga saker. Det kan man ju bara tänka sig. Och som att hon inte är genomlidit mycket nog så dör hennes Patrik i en bilolycka. Samma dag som de hade planerat att flytta in tillsammans.
Nej.
Mm. Jättesorgligt. Fadime anmäler sin bror för misshandeln och han får 5 månaders fängelse.
Bra.
Mm.
Herregud.
Gud. En mycket stark och modig Fadime reser tillbaka till Sundsvall i alla fall. Och perioden under hennes tal inför riksdagen 2001 pluggade hon och bodde i Östersund. I talet tar hon upp flera andra kvinnor som fallit offer för hedersrelaterat våld. Och som misshandlas och mördas av släktingar. Hon säger talat att hon vid det tillfället kände sig som stark och stabil. Och ville fortsätta hjälpa unga kvinnor som genomgick samma problem som hon själv hade gjort. Hon hade gått igenom otroligt mycket. Och för att citera henne, betalat ett högt pris för att komma dit hon var just då. Men hon ångrade inte att hon valt att gå den vägen. 5 månader efter sitt tal i riksdagen, januari 2002, besöker hon sin ena syster och mamma i Uppsala för att säga ja. Då hon bara några dagar senare skulle åka till Kenya för en praktikperiod. Och mötet är såklart hemligt. Och när Fadime ska gå står helt plötsligt hennes pappa utanför systerns lägenhet där mötet var. Och i handen håller han ett vapen. Och han tvekar inte en sekund utan han skjuter hänsynslöst mot henne. Med två skott. Och ett går rakt genom käken. Och det andra skjuts från nära håll mot hennes hals. Så han kommer alltså upp till henne. Liksom.
Fy fan.
Men alltså det vidigaste är att hennes pappa kallar henne hora precis när han avlossar i sitt andra skottet.
Nej.
Ja. Och, men tack och lov så hon hinner inte höra dem. De orden. Då eftersom hon dör. Liksom direkt. Ja alltså. Ja, jag tycker det här är en av de mest tragiska morden. I svensk historia. Ja, för jag, alltså, fan, jag typ grät.
Ja.
När jag läste på om det här. Jag tyckte så synd om henne. Alltså, hon förtjänade ingenting som hände henne.
Nej, vilken jävla äcklig farsa.
Vidrig.
Alltså den här kulturen är så giftig.
Mm.
Vad är det ens här för kultur? Alltså vad är det för...
Ja. Ja, jag fattar inte heller. Alltså jag tycker det är så synd att det finns så att den är ganska stor.
Mm.
Och att det fortfarande ska giftas bort och liksom verkligen förtrycker kvinnan på något vidrigt sätt. Att hon är bara någonting, hon ska vara ren.
Ja.
Men det här oskyldig.
Det här är det sjukaste. Det här, liksom, det här kan ju inte göra. Det här är bara en sån här kulturgrej.
Mm.
Det här har ingenting med religioner att göra.
Nej.
Eller någonting. För att religioner är inte så här. Alltså, det är så lätt att folk misstolkar olika religioner att skapa liksom men krig och hemskheter liksom överallt och sånt där. Att folk till exempel att det finns så mycket förtryck nu mot muslimer och det har funnits förtryck mot judar och det har funnits förtryck mot kristna har förtryckt andra människor. Det är så här, egentligen det är ju bara folk som misstolkar allting. För att alla liksom, jag pratade med min pojkvän om det att liksom, islam till exempel, det liksom finns många delar i Koranen som pratar om hur fantastiska kvinnor är. Mm. Och hur viktiga de är. Mm. Och hur viktiga djur är. Och hur viktiga alla människor är. Så att liksom någon ska tolka hur man ska vara på liksom så här, att kvinnor ska vara någon slags sexobjekt.
Mm.
I princip. Och om de, att det enda de ska finnas till är för att föda barn. Mm. Och om de liksom, de förlorar sitt värde om de förlorar sin oskuld.
Mm.
Men sen när de väl är gifta då får killen våldta och göra vad fan han vill.
Ja, för det är lagligt att våldta sin fru. Ja. Då är de ju gifta.
Inom den här kulturen också. Mm. Det är liksom, det är så jävla sjukt.
Det är hemskt.
Alltså. Och jag menar att folk inte... Folk alltså det här är ju, det här sker ju runt om i världen hela tiden. Ja. Men folk öppnar inte ögonen förrän det sker här i Sverige. Liksom. Och de bara, oj, nu är det här. Men det sker överallt i hela världen. Liksom. Stackars små kvinnor som blir liksom unga tjejer som blir bortgifta och könsstympade. Och liksom, ja. Det är så jävla hemskt.
Ja, alltså det är vidrigt.
Och liksom att den här var, alltså, var det här med pappan stod utanför också.
Ja, han tror stod du, och väntade på henne.
Tror du att det är att mamman eller systern sa till? Att
hon nej, var? De visste ingenting. Sägs det.
Man vet inte hur man fick han dela på det annars.
Ja, vet inte.
Liksom. Eller mamman och systern måste flydde hon. Alltså,
ja.
Det är så mycket som är så oklart.
Mm. Jo, men jag håller med just om det. Jag hittar faktiskt ingen information.
Nej.
Om hur han visste om att hon var där.
Ja. Men alltså att hon...
Mm.
Och också att polisen inte tar det här på allvar.
Mm,
det... Och nu snackar jag också 2002 när liksom det här inte var så lika vanligt i Sverige som det är idag.
Det är så relevant idag.
Mm.
Det är liksom, hon säger så bra saker i det här talet och jag ska läsa upp en liten bit sen. Och liksom allt det hon säger, det hon skulle kunna säga det idag.
Ja.
För att ingenting har
förändrats. Nej.
Det är jättetråkigt.
Ja. Och liksom som du sa liksom det här med att om att det här har man hört förut med kvinnor liksom.
Mm. Det
är illa nog att det sker liksom runt för alla kvinnor, men de här utsatta utländska kvinnorna som kommer hit och har en sån här typ av kultur och inte får någon hjälp av svensk polis, det är skamligt.
Mm.
Liksom, det här ska inte få förekomma i Sverige.
Nej.
Det ska inte förekomma någonstans. Nej. Men det ska absolut inte ske i Sverige. Och det måste liksom folk förhindra.
Mm. Verkligen.
Så att, fan. Ja, men fortsätt.
Men pappan grips bara några timmar efter och han erkänner direkt.
Bra.
Att, ja.
Bra att han, vad händer med honom då?
Han döms till livstidsfängelse.
Ja, det är 21 år då.
Ja, typ. Men 2015 ändrar straffet till tidsbestämt och han är idag en fri man.
Va? Ja. Nej.
Jo. Han släpptes.
Åh gud, jag hoppades att du skulle säga att han typ att han dog. Ja. För det här.
Mm. Så han är ute och går på gatorna idag.
Hur länge satt han?
Nu ska vi säga 2002 till jag vill inte säga fel, men antingen var 2016 tror jag att det var.
Ja, för fan.
Så det är 14 år.
Nej, jag hoppas att han vet att det var fel.
Mm.
Hoppas att han ångrar sig.
Det tror jag inte.
Nej. Kan man göra något sånt, då tror jag inte att man ångrar sig.
Nej, verkligen.
Han tror säkert fortfarande att hon är en det där fula ordet.
Ja.
Usch.
Som inte ens är värt att upprepa.
Nej, fan.
Nej.
Stacken.
Men jag tänker då avsluta genom att läsa då ett utdrag ur hennes tal. Det här kan man lyssna på YouTube också. Om man bara söker på Fadime tal riksdagen eller någonting.
Ja.
Så kommer det upp.
Ja, det vill jag göra. Jag vill se hon så gult
och sånt. De visar tyvärr inte
där. Inte
man bara hör. Nej, och så de visar bilder på henne. Bara.
Ja, okay.
Men lyssna på det. Det är lite dåligt ljud. Men jag började gråta.
Ja.
När jag hörde det.
Skrev du av så här, vad hon sa? Liksom.
Ja, jag hittade ett utdrag där hela hennes tal står.
Okay.
Det är ungefär 20 minuter långt tror jag.
Okej. Okay. Ja, men kör. Ja. Kör, läs upp.
Men det här är då det sista stycket i talet. Med facit i handen så tror jag att det inte hade behövt gå så långt som det har gjort i mitt fall. Hade mina föräldrar fått stöd och hjälp från en nationell organisation, exempelvis Kurdiska föreningen, så hade det inte behövt bli så här. Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt, men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden så att sådana här fall inte upprepas. Jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem. Tack för att ni lyssnade.
Där.
Har du återhämtat dig?
Ja, vi behövde återhämta oss lite grann. Mm. Det var väldigt...
Väldigt tungt fall.
Ja, och jag kollade lite på internet nu och det står liksom om 17 år senare så berör det där fortfarande många människor. Liksom, för att det är så sjukt.
Mm.
Men ja, vi ska gå vidare till nästa fall. Och det är då ett fall som är väldigt, väldigt välkänt. Som skedde 2008, Arbogamorden. Mm. Och du har hört om dem, eller hur?
Mm.
Men jag visste inte liksom... Jag visste bara att det var Arbogamorden, men jag visste liksom inte vad som hände direkt.
Mm.
Så det var intressant när jag läste om det. Och den 17 mars 2008 så hittades i alla fall två barn och deras mamma svårt skadade i sitt hem i Arboga. Mamman var den då 23-åriga Emma Jangestig, tror jag hon hette. Och var enligt ambulanspersonal okontaktbar på plats. Vid 19.07 på kvällen så hade Emma haft kontakt med sin syster via sin dator. Och redan 19.20 59, alltså precis innan hon skulle slå över till 1921, så ringde hennes sambo Torgny Hellberg, SOS. Så på bara dessa få minuter så hade de tre hunnit bli brutalt nedslagna i sitt hem. Barnen dödsförklarades vid ankomsten till sjukhuset, men morden överfördes via helikopter till neurologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den 27 mars behövde hon inte respirator längre och kunde väckas ur narkosen. Och den 1 april så inleddes förhören med henne. Så att man kan få reda på vad som hände. Och hon mindes väldigt klart vad som hände.
Hon gjorde det.
Ja, hon gjorde det. Ganska långt efter också. Sen under rättegången så kunde hon vittna om vad som
hade hänt. Det är fantastiskt.
Ja. De enda som fick vistas med henne under den här perioden var också, förutom polis och sjukpersonal, så var det hennes familj samt hennes sambo och hans familj. Senare under mordkvällen så anhölls barnens far, alltså en annan man, inte Torgny. Men han släpptes redan nästa dag på grund av att han hade ett alibi. Och då hade polisen börjat intressera sig för en annan person, nämligen den 31-åriga tyska kvinnan Christine Schürer.
Yes.
Okay. Schürer, som tidigare haft en relation med Emmas nya sambo Torgny. Hon häktades den 20 mars misstänkt för mordet på barnen och mordförsök på morden. Och det fanns inte tillräckligt med bevis vid det här vid den här tiden för att kunna liksom gripa henne och döma henne för mordet. Så man behövde släppa henne. Så att hon var då i Tyskland när liksom man kunde häkta henne i alla fall. Och den 24 mars så överlämnades Schürers DNA från tysk polis till svensk polis. Och det gjorde att man kunde hitta hennes DNA på platsen. Man kunde även se henne på övervakningskameror vid järnvägstationen i Arboga samma kväll. Och den 29 mars så blev hon återigen häktad, nu i sin frånvaro för att man inte hittade henne. Och med ännu mer bevis, så man kunde bevisa att hon hade gjort det. Och den 30 mars så greps hon av tysk polis och slutligen den 1 april så gjordes en husransakan hos Schürers mor. Och då bekräftades mordvapnet som en hammare. Ja. I samband med, och just det, jag glömde säga det, men barnen var 1 och 3 år gamla.
Men gud,
så de var inte speciellt gamla alls.
De var ju jättesöta, jag har sett några bilder på dem.
Jag har också sett
otroligt det. Söta barn.
Jättefina. Det är jättehemskt att mörda små barn. Alltså det är,
då har man inget hjärta.
Nej, det har man inte. Men det är liksom som man får reda på med den här kvinnan. Hon är sjuk i huvudet. Hon är riktigt koko.
Riktigt skruvad.
Men i samband med åtalet på Christine Schürer så blev handlingarna offentliga. Alltså förundersökningsprotokollet. Det blev en så kallad BitTorrent-länk som spreds på Pirate Bay och Flashback. Och detta det uppmärksammades på nyheterna. Och på grund av att förundersökningen innehåller adoptionsbilder på de mördade barnen så bad fadern till barnen att länken skulle tas ifrån sajterna. Men de som ägde sajterna eller hade hand om sajterna vägrade ta bort länken av någon anledning. Jag vet inte. Och på grund av detta så skapades en debatt om offentlighetsprincipen, etik på internet och krav på en ny lagstiftning kring det här. Det är ju, ja, liksom för de anhöriga att de här bilderna ska kunna finnas ute är inte speciellt bra. Ska vi se. Ja, bland annat en av de lagstiftningarna som krävdes var att obduktionsbilderna skulle sekretessbeläggas. Och jag vet inte om det är så idag, men jag tror att det är lite mer så. För det är svårare att få åtkomst till såna typer av bilder idag.
Det gör det.
Jag är för mig det i alla fall.
Mm.
Men i alla fall, rättegången hölls i tingsrätten. Och 54 vittnen och experter förhördes. Schürer genomgick en rätt psykiatrisk undersökning, men hon ansågs inte vara allvarligt psykiskt störd. Konstigt nog. Hon kanske hade någon psykos eller någonting. Hon dömdes den 14 oktober 2008 till livstidsfängelse. Och efter avtjänat straff så kommer hon att utvisas från Sverige. Och får inte komma tillbaka hit. Dessutom så dömdes hon att betala skadestånd på hela 457 892 kronor till Emma. Och 131 329 kronor till övriga målsägande. Alltså resten av familjen som drabbades av det här. Schürrer och Torgny hade träffats på Kreta 2006. När då Schürrer jobbade där på ett vandrarhem i Aten. Och när Torgny sen åkte hem från semestern så behöll de kontakten. Och Kristin Schürrer åkte och hälsade på honom i Sverige typ 2 gånger ungefär. Och i februari 2007 så avslutades deras kontakt för att Torgny hade träffat en ny kvinna och dumpade Schürrer.
Vilket var Emma, eller?
Jag tror det, men det stod inte Emma, men jag tror att det var så.
Okay.
Hon flyttade till Sverige i mars 2007 och försökte få kontakt med honom igen efter att ha försökt ta livet av sig. Och det här är lite så här, hon åker lite fram och tillbaka till Tyskland. Så hon åker tillbaka till Tyskland. Sen flyttar hon tillbaka till Sverige igen. Och bosatte sig på Södermalm.
Mm.
Och under den här perioden ska hon också, du vet, ha sagt till Torgny att, eller smsat honom jättemycket och ringt honom och liksom stört honom jättemycket. Och sagt att hon var gravid med hans barn och att hon hade fött det. Och sen hade hon adopterat bort det. Och sen låtsades hon att hon skrev till honom och låtsades vara en man som hade adopterat det här barnet. Och liksom hon störde honom jättemycket. Och han var ju inte speciellt... Han har ju sagt i intervjuer också efteråt att han kanske inte behandlade henne jättebra. Liksom. Mm. Så han skäms lite över det. Men han, det var ju inte hans fel att det här hände. Liksom.
Nej, det är ingen anledning
till att... Det är ingen anledning till att försöka ta livet av hans nya tjej. Liksom. Det är, ja, väldigt märkligt. Men hon... Under 2007 så försökte hon ta livet av sig 2 gånger på grund av den här relationen med Torgny. Så att hon var ju devastated. Och hon ansåg väl att den sista utvägen var att liksom ta bort den här kvinnan som hade snott honom.
Mm,
och försöka få tillbaka honom. Så att det, ja. Jag fattar inte hur hon inte kan liksom bedömas som psykiskt sjuk. För att det här är ju någonting som psykiskt sjuka människor gör. Alltså.
Ingen frisk människa tänker väl... Alltså, kan göra någonting sånt där. Alltså, hon var ju besatt av den här karen.
Ja, hon var helt besatt av honom. Det är helt... Alltså, hon liksom kunde inte leva utan honom. Liksom. Ja.
Och de träffades bara under en kort period på Kreta.
Ja, alltså han var väl där på liksom en kort semester.
Ja.
Typ 1-2 veckor.
Ja.
Och sen blev hon helt obsess med honom.
Så det var inte som att de hade ett förhållande i flera år liksom.
Nej, precis. Nej. Och hon, Kristin, hon var ju från, hon var född i Hannover.
Hannover
i Tyskland.
Ja.
Och hon hade liksom flyttat runt ganska mycket. Hon hade jobbat utomlands i USA, i flera ställen i USA. Och sen flyttade hon till Kreta då och jobbade där. Och sen träffade hon honom. Så att hon hade... rest väldigt mycket. Hon verkar ändå som en, du vet, resta människor brukar ju ofta vara väldigt lite mer allmänbildade. Har sett stora delar av världen liksom, tänker jag. Att man är inte så här alltså, jag vet inte. Det är ganska sjukt. Men Arbogemorden, det är liksom de här stackars små barnen som blev mördade. Sen nu vet jag i alla fall att Emma, hon bor med den här Torgny fortfarande och de har 2 barn, två nya barn tillsammans. Så de lyckades i alla fall ta sig ur det här.
Visst är det också en flicka och en pojke?
Ja, jag tror det. Så att ja, det slutade ju lyckligt i alla fall
för
mamman.
Ja, precis. För jag sa ju till dig att jag hade sett dokumentär om det här.
Ja.
Och hon ser väldigt lycklig ut ändå, trots det här hemska. Så att jag tycker hon är jäkligt stark.
Ja, gud ja. Alltså, det är
ju... positiv.
Ja, det kan ju inte vara... Tänk dig liksom att bli attackerad av en hammare. Oh. Alltså, hon var också väldigt, alltså, väldigt, väldigt skadad.
Oh.
Hade huvudskador och sånt där också. Så att det, att liksom överleva det.
Mm.
Och dessutom vet att så här, man kunde inte... Alltså hennes små barn blev döda av den här psykokvinnan.
Mm.
Och Torgny har ju sagt då att han liksom ångrar, du vet, att han inte gjorde någonting. För han såg ju att det fanns tecken på att hon, Kristin, var liksom sjuk i huvudet. Och han skulle ha gjort någonting. Men vad skulle han ha gjort?
Ja, alltså han, det är ju jättesvårt.
Det är inte hans fel liksom. Så att han, oh, det är sjukt.
Mm.
Men det här blev ju jätteuppmärksammad när det hände, kommer jag ihåg. Och jag kommer fortfarande ihåg när det hände liksom. Så att i, ja.
Fy fan. Oj, vilka tunga fall vi tog upp.
Ja, faktiskt. Jag tänkte inte att det skulle vara så.
Det blev jätte... allvarligt här.
Mm. Mm. Det är så läskigt att sådana här saker kan hända.
Mm.
Speciellt när man snackar om svenska mord, liksom, det händer här.
Det är så nära.
Precis.
Mm.
Det är liksom... Nej, det är läskigt.
Mm.
Och inte alls länge sedan som de här grejerna hände. Och som vi pratade om med Fadim, liksom, att det här fortfarande händer.
Mm.
Saker som händer henne liksom, händer det hela tiden idag i Sverige. Och det känns som att det blir mer uppmärksammat när det sker med svenska personer än när det blir utländska personer.
Ja.
Vilket är hemskt. För att bor man i Sverige så är man svensk.
Mm.
Så att alla förtjänar att liksom få lika mycket uppmärksamhet.
Mm.
Och de här jävla männen.
Mm. Ja, men faktiskt.
Ja. Ja, men det är sjukt. De är väldigt blandade också. Det är liksom kvinnor som har begått mord och det är män som har begått mord och på kvinnor och på män. Så att, ja.
Skriv gärna era tankar och åsikter
till
oss. Precis. Vi vill höra.
Om ni vill att vi ska göra en till svenska mord och vad ni tycker om det här, om ni blev lika berörda som vi av Fadime-mordet, så skriv gärna det.
Mm.
Men ja, det var väl allt för oss i det här avsnittet.
Och säsongen.
Oh. Hoppas ni vill vara med när vi gör säsong 4 också.
Ja.
Så den kommer komma någon gång i februari. Hoppas vi.
Ja, förhoppningsvis.
Ja.
Beror
på vårt schema.
Ja.
Men det ska väl lösa sig. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.
Ha det bra.
Hejdå.